Hej allihopa och välkomna till avsnitt 62 utav modiga människor. Och idag är Lars Bern med oss och ämnet för dagen är SVT och den propaganda som de bedriver mot så kallade oliktänkare. Innan jag och Lars börjar så vill jag bara påminna om att det går jättebra att bidra med donationer. Det här faktiskt görs helt ideellt. Samt så påminner jag om att gå gärna in på YouTube och klicka i den här knappen prenumerera så att kanalen har chans att växa igen. Och jättestort tack till alla som bidrar på alla sätt. Nu till huvudpersonen här. Och det är ju du, Lars.
Ja.
Yes. Och vi bestämde att du skulle göra en presentation av dig idag, faktiskt.
Ja, jag ska försöka göra det. Jag kan väl beskriva utvecklingen i mitt liv. Jag tog studenten i Östersund och Östersunds högre allmänna läroverk 1963. Under min gymnasietid så var mitt stora intresse, det var fysik och astronomi, alltså allt som hade att göra med materiens grundläggande vetenskaper. Och det gjorde att jag valde att utbilda mig, skaffa mig en forskarutbildning. Jag läste teknisk fysik på Chalmers. Jag valde Chalmers, min pappa var chalmerist. Och min tanke var då att bli forskare helt enkelt. Och jag kom så småningom att doktorera på Chalmers också. Däremot så visade det sig att forskare blev jag inte, utan jag hamnade i näringslivet av olika omständigheter. Det ska inte ta upp tid med att beskriva, men jag hamnade ut på Volvo. Det var mitt första jobb och det ledde så småningom in mig på energiområdet. Volvo satsade på ett energiprojekt i samband med den första oljekrisen som var vintern 74. Och jag kom att bli engagerad i det här projektet. Och det ledde mig så småningom till vd-posten för Sveriges största energikonsultföretag. Som på den tiden hette Ångpanneföreningen. Som idag heter AFRY. Eller OF Pöjri. Där satsade jag väldigt mycket på att också bygga upp. När jag kom dit som vd så jobbade de framförallt med energifrågor. Men jag satsade väldigt mycket på att bygga upp en miljökonsultverksamhet. Och kom att engagera mig väldigt mycket i miljöfrågor. Det ledde till att jag vid sidan om att jag var verkställande direktör för OF, som det heter då, så blev jag också en non-executive vd för Svenska Miljöforskningsinstitutet IVL under 4 år. Och det var olika omständigheter som gjorde att vi måste lösa det så. Jag var vice ordförande där och var tvungen att ta på mig att vara vd under några år då man hade väldigt stora ekonomiska problem. Så att det ökade mitt engagemang i miljöfrågorna. Där hade jag ansvar för Sveriges största forskningsinstitut på miljöområdet. Och som fortfarande är ett väldigt framgångsrikt institut. Det sitter uppe på Tekniska högskolan. Jag vet inte hur många forskare som är engagerade idag, men på min tid var det väl ungefär 200. Och på den vägen var det. Miljöfrågorna har sedan följt mig ända till idag. Jag kom i slutet av 80-talet att även engagera mig i en miljöorganisation som heter Det naturliga steget. Och jag var ordförande i deras miljöinstitut, deras rörelsedrivande gren som sålde helt enkelt konsulttjänster till näringslivet. Och det var jag väl till 1996. Och mitt liv kom tyvärr då att jag var inte kvar på Ångpanneföreningen hela vägen, utan jag i slutet på 80-talet så blev jag vd för ett stort konglomerat som då hette Incentive. Det är upplöst numera, men det var ett konglomerat som ägde 30-tal företag. Och där var jag koncernchef under 3 år. En karriär som avbröts tyvärr av att jag fick en väldigt besvärlig cancersjukdom. Och den här sjukdomen, den gav mig så pass stora handikapp så att det var liksom inte realistiskt att fortsätta karriären som företagsledare. Så jag slutade det och jag hade en del styrelseuppdrag och sånt där kvar. Men i princip så började jag ett helt nytt liv. En del av det var att engagera mig i styrelsen för cancerfonden eftersom jag själv var drabbad. Och där satt jag i 9 år. Jag var under större delen av den tiden vice ordförande i cancerfonden. Cancerfondens ordförande på den tiden hette Arne Ljungqvist som är en hedersman som jag hade stor glädje av att få samarbeta med. Jag har stor respekt för honom. Jag kom också att engageras som huvudman i Hjärt-Lungfonden. Och det här engagemanget var väldigt viktigt för mig för att i och med att det är ofta så när man drabbas av en allvarlig sjukdom, då blir man väldigt intresserad. Varför har jag drabbats av det här? Och vad kan man göra åt det? Och jag ser ju massor med exempel i min omgivning av människor som nu jobbar med medicinska frågor där det har börjat med att de själva blir sjuka. Och jag själv har inget undantag. Och eftersom jag då inte längre jobbade så hade jag all tid i världen. Så jag började studera den medicinska vetenskapen. Till att börja med framförallt på cancerområdet. Men sen vidgade jag det. Och så småningom så ledde det till att jag för några år sedan gav ut en bok som hette Den metabola pandemin. Därför jag konstaterade att vi i världen led av en pandemi av sjukdomar som var orsakade av rubbningar i vår ämnesomsättning. Som i sin tur berodde på att vi åt en mat som inte var naturlig för oss människor. Och snabbt, de här metabola sjukdomarna, det är fetma, diabetes, autoimmuna sjukdomar, cancer, hjärt-kärlsjukdomar, Alzheimer och andra demenssjukdomar. De här sjukdomarna tillsammans, de tar 40 miljoner liv per år i förtid. Och det var det jag upptäckte när jag började studera det här. Och jag konstaterade att den här pandemin, den hade accelererat de sista 40 åren. Det hände saker omkring 1980 som ledde till att den här sjukdomsutvecklingen ökade kraftigt. Och som sagt var det hela resulterade i att jag skrev den här boken som heter Den metabola pandemin. Den har sålt väldigt bra vill jag säga. Väldigt många människor är intresserade av det här området. Jag tog också för 3-4 år sedan initiativ till att bilda en riksförening som heter Riksföreningen för metabol hälsa. Och där syftet med föreningen är att sprida kunskap till människor och hur man ska hålla sig frisk och så vidare. Men kanske tillbaka lite till dagens ämne. Mitt intresse för miljöfrågor har ju aldrig avtagit. Så jag har ju fortsatt att följa miljödebatten. Och när jag började jobba med miljöfrågor på 80-talet, då var det ju föroreningar av miljön och sånt som var aktuella. Så småningom så har det helt och hållet glidit över till att bara handla om klimatfrågor.
Jag ska bara sätta i batteri. Förlåt. Ja, fortsätt nu.
Och de här frågorna har fått allt större aktualitet. Så att de totalt dominerar hela debatten om miljöfrågorna. Och det har lett till att övriga allvarliga miljöproblem, de har kommit helt i bakvatten. Man pratar knappt om dem och de seglar under radarn, de flesta ytterst allvarliga miljöproblem på grund av att klimatfrågan har enligt min mening kidnappats av mycket stora ekonomiska intressen som utnyttjar den för att skrämma människor med den. Och det är bakgrunden till det här inslaget i Aktuellt som vi ska prata om. Det är lite samma sak vill jag säga när det gäller sjukligheten. Vi har från vår förening försökt fästa politikernas uppmärksamhet på den här metabola pandemin. Men fullständigt förgäves. Vi har inte fått ett livstecken från politikerna. Vi skickar en skrivelse till dem att det här måste man ta itu. Och det gjorde vi hösten 2019. Och det tog ju liksom bara ett halvår. Så fick vi en bekräftelse på att det här är ett jätteallvarligt problem. För ni ska veta det att när det gäller coronan, som alla pratar om nu och som vi har en hysterisk skrämselpropaganda om runt omkring, precis som runt klimatfrågan. Coronasjuklighet drabbar nästan bara metabolt sjuka människor. Det kan drabba andra också, men de som blir allvarligt sjuka av covid-19, de har ofta också en metabol åkomma. De är feta människor, är väldigt i risklinjen när de får covid-19, och även människor som har diabetes och hjärt-kärlsjukdomar och annat. Och tittar man på dödligheten så är det ofta så att de som har de här metabola sjukdomarna är de som stryker med covid-19. Så att, därför så skrev jag om min bok och tog upp coronapandemin. Och den boken kom ut för ett halvår sedan. Den heter Coronan och den metabola pandemin. Och där jag utvecklar sambanden mellan den här verkliga pandemin som är den metabola pandemin och coronasjukligheten. Den här influensan är ju inte på långa vägar så dödlig som de metabola sjukdomarna är. De metabola sjukdomarna får ingen uppmärksamhet från politikerna. Den här influensan får all uppmärksamhet. Och vi ska ju då observera att även den här influensan, den har då utnyttjats av starka ekonomiska intressen för att skrämma upp människor. Och då frågar man sig, varför är det så angeläget att skrämma upp allmänheten? Jo, det är ju en metod som makthavare använt i alla tider. Det är bara att gå bakåt i historien. Genom att man gör människor rädda så är det mycket lättare att tvinga på dem begränsningar av deras frihet, att styra över dem, att härska över dem. Och det, vi måste se det här i det perspektivet. Och klimatfrågan har, ja, som sagt, den har utnyttjats nu snart 50 år. Och man har larmat om att vi har 10 år på oss och sen går världen under, och världen går inte under. Och till slut så borde ju människor tänka själva och konstatera att de här domedagsprofeterna, de har ju alltid fel. Va? Och de har alltså en annan agenda. Det gäller att hålla oss rädda. Och det värsta tycker jag med både skrämselpropagandan runt coronan och runt klimatet, det är att de som framförallt har skada av den här propagandan, det är våra barn. De växer upp i en fruktansvärd otrygghet. För egen del växte jag upp under det kalla kriget och låg på kvällarna och var livrädd för ett kärnvapenkrig mellan Sovjetunionen och västvärlden. Idag ligger givetvis barn vakna på nätterna och är livrädda för att världen ska gå under på grund av klimatförändringar och på grund av en influensa som inte är särskilt dödlig för de som är friska och inte har de här metabola sjukdomarna. Så det är min bakgrund. Det är därför jag har kommit att engagera mig i de här frågorna, vill jag säga.
Mm. Ja, men tack för den presentationen. Mm. Så att, för jag tycker att det är viktigt. Det är och jag menar, där vi befinner oss idag. Och det SVT gjorde mot dig härom kvällen. Och inte bara dig, men
nej, vi var tre stycken som hängdes ut.
Men ni fick ju inte tillnärmelsevis det utrymmet och den credden för era utbildningar i det reportaget.
Alltså, det är kul att du tar upp det, för det är ju fullständigt skrattretande att public service, Sveriges med 9 miljarder kronor finansierade stats-tv, ägnar sig åt så billiga trick när man ska förminska människor. Elsa Widding, som ju var den som hängdes ut värst i det där reportaget, som är utomordentligt kunnig kvinna, jag ska berätta mer om henne sen. Och jag, vi presenterades som ingenjörer. Och med en ganska föraktfull ton. Och sen släppade man fram en samhällsvetare som inte hade någon som helst naturvetenskaplig bakgrund. Och han, där var man väldigt noga med alla hans akademiska titlar och att han var docent och allting. Medan vi bara var ingenjörer. Det är ju liksom patetiskt att SVT använder så billiga metoder. Det är liksom division 3 östra i argumentation. Va? Men så är det idag. Va? Det är så låg nivå på det Erika Wierström håller på med så att man fullständigt baxnar. Och framförallt då, jag vill återkomma då till den som framförallt hängdes ut. Det var Elsa Widing. Och Elsa Widing är civilingenjör, precis som jag själv. Och hon är en utomordentligt kunnig person. Hon har skrivit en bok om klimatfrågor som heter Klimatkarusellen. Och då ska ni veta att Elsa Widing, hon fanns en gång i världen på näringsdepartementet som opolitisk expert. Och när Reinfeldt-regeringen genomförde den här så kallade Nuon-affären där Vattenfall köpte ett företag i Holland som heter Nuon, då avrådde hon å det bestämdaste. Och hon var mycket starkt argumenterad emot det här, men det drevs igenom av Fredrik Reinfeldt och våra, vad hette de förra centerledaren, Maud Olofsson som var näringsminister. Och då ska ni veta, hade man lyssnat på Elsa Widing och hennes råd, då hade vi svenska skattebetalare sparat mellan, jag skulle säga, en bra bit över 50 miljarder kronor som man förödade i denna fullständigt vansinniga affär som Vattenfall fick genomföra. Så hon är en utomordentligt kunnig kvinna. Och hon har kommit då att intressera sig för klimatfrågorna och studerat vetenskapen ingående. Och hon bloggar ju om det här. Hon har gett ut, tror jag, 47 avsnitt där hon tar upp olika aspekter på klimatfrågan. Och hon har ju bland annat varit en mycket stark kritiker av Erika Bjerströms klimatalarmism som hon har fått fritt redovisa i public service och i nyheterna. Vi får ju, hon dyker ju upp i rutan nästan varenda dag med något larm. Och Elsa har ju pekat på tokigheterna i allt hon har redovisat. Och det är självklart att det här är en personlig vendetta. Jag har också vid ett antal tillfällen när jag har uppträtt i Sveb-TV och diskuterat klimatfrågor kritiserat SVTs propaganda. Och jag har kritiserat Erika Bjerström och var ju givetvis ett givet objekt för den här vendettan. Och sen Jan Eriksson, egentligen den enda riksdagsman som har haft kurage att peka på tokigheterna i klimatpropagandan. Alla andra går ju som en forskock och vågar inte ifrågasätta det. Så är det. Och vi tre blev då uthängda. Och hade det varit några hundra år tillbaka så hade vi givetvis blivit brända på bål. Och vi har inte sett slutet än. Så här är det. Men jag vill bestämt hävda att vill ni veta saker om klimatfrågan och kunniga saker med klara referenser till vetenskap, då ska ni lyssna på Elsas blogg. Gå in på Klimatkarusellen tror jag den heter och titta så hittar ni den där. Och hon har idag, eller om det var igår, lagt ut avsnitt 47 där hon går i svaromål mot de här anklagelserna som Erika Bjerström riktar mot henne och oss andra. Det är ganska intressant detta att vi har ju fått frågor då från Erika Bjerström. Det kom för några veckor sedan och jag sa ju direkt, hon vände sig aldrig direkt till mig, hon vände sig till Sveb-TV och ville på det sättet då få kontakt med mig och ville ha en intervju. Och då sa jag till Sveb-TV, hälsa henne, att jag ställer gärna upp på en en direktintervju i tv, men jag ställer inte upp på en inspelad intervju, för jag litar inte på Erika Bjerström. Hon kommer att klippa sönder den och klippa ut fullständigt irrelevanta saker. Och det intressanta var ju att det hon hade med i det här mycket långa aktuellt inslaget, det var alltså halvaktuellt, va? Det hon hade med mig, det var en inspelning som jag tror gjordes för 3 år sedan på Sveb TV. Och jag har gjort massor med inspelningar där jag tagit upp klimatfrågor. Och hon klipper ut någonting som är ganska irrelevant. Där jag pekar på att de här klimatalarmisterna, de påminner om religiöst övertygade människor. Att klimathysterin har blivit som en religion. Och det hävdar jag fortfarande. Det är ingen tvekan om att det finns ett sånt inslag. Så att det var det enda hon hade hittat. Hon har givetvis sett och lusgranskat vad som fanns på Sveb TV.
Men jag, så här, jag förstår ju, när jag tittar på det där ändå inslaget, så förstår jag ju när de pratar, så säger de att det är en allt större växande grupp. Ja. Så det finns ju en oro bland dem att fler och fler faktiskt ska få upp ögonen för det här. Annars så skulle de ju inte smutskasta er på det här viset.
Nej, självklart. De är jätteoroliga. Och opinionssiffrorna, det här att 6% klimatförnekare. Alltså det är ju så grov demagogi. Och bland annat så pratade Erika Bjerström om att det finns de som förnekar att koldioxidhalten stiger. Och indirekt implicerande att vi skulle vara en sån grupp, vilket är ju fullständigt löjeväckande. Jag har anslutit mig helt till den bild av klimatfrågan som Sveriges absolut främsta klimatforskare har redovisat i en bok. Jag ska visa den här. Vad händer med klimatet? Och han som har skrivit den, han är professor emeritus, han heter Lennart Bengtsson. Han är Sveriges utan jämförelse högst meriterade klimatforskare. Och vill ni veta hur klimatforskningen, var den står, så ska ni läsa hans bok. För då får ni den bästa beskrivningen. Och jag står helt bakom det han beskriver. Och det han säger och det jag också har sagt, det är att klimatförändringarna går inte så fort som man säger. Vi har gott om tid på oss att i lugn och ro planera för hur vi ska åtgärda det här. Och en annan röd linje i min argumentation har varit att vi håller på med drakoniska åtgärder i lilla Sverige som kommer att ruinera Sverige. Vi kommer att se enorma problem de närmaste årtiderna på grund av den av Miljöpartiet styra klimatpolitiken. Samtidigt som länder som Kina och Indien ökar sina koldioxidutsläpp i en rasande takt. De bygger tusentals nya kolkraftverk. Och min punkt är det att så länge vi inte har hittat ett sätt att tillsammans med de här länderna ställa om från koleldade kraftverk till exempel kärnkraftverk som inte släpper ut koldioxid, så är det ju fullständigt meningslöst att vi ska ruinera oss. Men det är precis vad vi i Sverige håller på med och tätt följda av resten av västvärlden, medan då de här stora länderna i Asien fullständigt struntar i det här. Så att, och det har varit mina invändningar. Att så länge vi inte lyckas göra någonting åt det, då är det vi håller på med i Sverige bara, det är bara symbolåtgärder, men de har ju ingen betydelse för klimatet. Och sen är det ju faktiskt så att de här förändringarna av klimatet, de är givetvis en blandning av mänsklig påverkan och av naturliga faktorer. Därför att när den här utvecklingen började, det var redan i mitten på 1800-talet, det var långt innan vi började få stora utsläpp från mänskliga aktiviteter. Då markerade det slutet på en period med extremt kallt klimat som vi hade haft i några hundra år periodvis. Och att vi har alltså dels en återgång till ett mer normalt klimat, samtidigt som vi då under efterkrigstiden har släppt ut koldioxid som har då hävdar bland annat Lennart Bengtsson, en viss växthuseffekt som gör att man spär på den här värmen. Men vi ser ju ingen katastrofal uppvärmning. Och det intressanta är att Rika Bjerström, hon pratar om IPCC, men alltså, det är alltså en kommitté som FN har som ska studera klimatfrågorna. Och IPCC består av två halvor. Det ena är en mycket stor grupp vetenskapsmän som ställer samman vetenskapen runt klimatfrågorna. Och sen har man avslutats alltid IPCCs arbete med en grupp politiker som sätter sig och skriver en sammanfattning. Den är alltså skriven av politiker. Det är ett politiskt dokument och det är där skrämselpropagandan finns. Medan om man tittar på vad forskarna säger så är det ju på flera punkter inte tillnärmelsevis så dramatiskt som det beskrivs i den här politiska sammanfattningen. Och bland annat ska man ju konstatera då att forskarnas analys som just har lämnats, den senaste analysen, där har man mildrat sina förutsägelser för framtiden jämfört med den förra analysen. Så man har tonat ner rädslan för väldigt stora temperaturökningar. Och det framgår ju inte alls i det politiska dokumentet. Och det är väl det enda som eventuellt Erika Bjerström har läst. Utan hon pumpar ut sin ofta helt falska propaganda. För tittar man på trender av olika slag när det gäller oväder, när det gäller nederbörd, när det gäller andra klimatfaktorer, så ser det över tid, så ser det ju inte alls så dramatiskt ut som man hävdar. Utan bränder har minskat kraftigt under 1900-talet. Och i inslaget visade man bilder på hur skogarna brann. Och det där är typisk skrämselpropaganda. Man pratar om översvämningar. Översvämningar har inte ökat. Vi har periodvis extremväder på olika håll i världen. Och det har vi alltid haft. Det som har lett till att de får en mer dramatisk effekt idag, det är att det är så väldigt mycket mer människor på jorden som har byggt sina hus på olika ställen. Så därför blir skadorna större när vi har extremväder. Men det har alltså inte med väderförändringar eller klimatförändringar egentligen att göra. Utan det har att göra med att samhället ser annorlunda ut och är bitvis mer sårbart. Mm. Men sen tycker jag man ska ta upp det här rent principiella. Att vi som då har en annan uppfattning än SVT. För SVT är ju inte idag en opartisk partner i debatten som förmedlar nyheter och förmedlar vad olika människor och företag och institutioner har för uppfattning. Utan SVT har ju blivit ett eget propagandaorgan med en egen agenda. Och det är ju ganska kusligt detta att man ska liksom bli angripen utav ett företag som betalas med skattemedel som driver en agenda där man har, och som har bestämda åsikter i en mängd politiska frågor. Och som gör då att vi som privatpersoner blir rädda för att överhuvudtaget ha en avvikande politisk åsikt. Det här är ju politiska frågor. Jag har en helt annan åsikt än SVT. Och sen försöker man ju då förminska oss. Man kallar oss för högerextremister. Jag menar, det här har varken med höger eller vänster att göra. Det här är en naturvetenskaplig fråga för mig. Och Elsa Widing, som är ju den som står mest i skottgluggen i programmet, för att hon är givetvis ett hatobjekt utan like för Rika Bjerström eftersom hon är kvinna. Hon är ju absolut ingen högerextremist. Jag har aldrig någonsin hört någon sån åsikt och sen henne. Jag har träffat henne så pass många gånger så att det är en ren lögn. Va? Det är förfärligt att bli utsatt för såna här saker. Vi ser ju också, om man tittar på reaktionerna på nätet, att SVT har nog huggit i sten. Rika Bjerström har huggit i sten rejält för att hon får fruktansvärt mycket kritik i stort sett överallt för det här programmet. Så det är ett riktigt bottennapp, skulle jag vilja säga. Jag hoppas hon lär sig av det. Sen är det många av, vill jag påpeka att många av kritikerna, de säger det att Erika Bjerström är okunnig, hon kan inte det här. Och det pinsamma kan jag tala om, det är att hon är inte okunnig, utan hon vet att hon ljuger. Va? Och hon har en politisk agenda, hon vet mycket väl att hon ljuger. För jag, hon har varit med i miljösvängen sedan den tiden på 80-talet när jag var mer aktiv. Och jag blev intervjuad av henne tidigare. Och jag vet att hon kan mycket, mycket om miljöfrågor. Men hon ljuger medvetet för att hon har en politisk agenda med den propaganda hon sprider. Mm. Jag drar mig till minst bara ett enda exempel. För några år sedan så sände hon ett sånt här larmprogram på SVT där hon pratade om att havsnivåhöjningen på hon hade hittat något delta i Vietnam, havsnivåhöjningen gjorde då att jordbruksmarken kom under vatten. Och det rörde sig inte alls om någon havsnivåhöjning, utan det rörde sig om ett deltalandskap som sjönk ner i havet. Man hade alltså en landmassa som på grund av olika omständigheter sakta men säkert sjönk, och då kom ju det hela under vatten så småningom. Och vi har ju liknande fenomen i Sverige, men tvärtom. Här har vi ju då en landhöjning. Jag menar, det är ytterst få punkter i Sverige där den lilla havsnivåhöjningen vi har på grund av klimatförändringar har någon som helst skadlig effekt. I större delen av Sverige så är det precis tvärtom, att landet höjer sig. Va? Och då kan man fråga sig, varför gör det då? Ja, det gör det därför att för några tusen år sedan så låg det flera kilometer is över vårt land. Mm. Och den isen tyngde ner kontinenten så att den sjönk ner. Va? Det påverkade så att säga ytan. Och nu har vi ju då varit utan is ett tag, och under hela den perioden så har landmassan gått tillbaka och stigit sakta men säkert. Va? Och vi har, åker vi upp till Norrland så har vi stora landhöjningar fortfarande. Och genom den här skrämselpropagandan som SVT håller på med, så är det politiker i stadshuset i Stockholm som pratar om att vi måste förbereda oss för havsnivåhöjning. Vi har ingen havsnivåhöjning i Sverige, i Stockholm. Vi har en landhöjning. Och det leder i sin tur till problem. Det leder till att Gamla stan, de gamla husen där som står på stockar ner i leran, de utsätts för syre som kommer in på grund av att vattennivån har sjunkit och riskerar att ruttna. Det är problemet, inte det motsatta. Så är det. Och på det här sättet är det, och sen i Skåne ska man nu bygga då en vall mot havsnivåhöjningen.
Mm.
Och vi ser att havsnivåhöjningarna är ytterst måttliga. Det kommer att bli kanske någon eller några decimeter fram till 2100.
Mm. När du pratar om vatten så här, så kan jag inte, jag vill bara plocka in. Jag har ju intervjuat två stycken senaste tiden. Mm. Kjell Andersson och Andreas Voss.
Ja.
Och båda de är ju väldigt engagerade i svenskt vatten.
Mm.
Och jag,
alltså, jag har tyvärr inte sett dem.
Nej, men det gör jag. Jag kan bara berätta lite kort att den informationen som jag har då fått, för jag visste inte själv så jättemycket om det här innan, det är ju att Sveriges vatten är ju jättesmutsigt. Och vi har sedan länge haft sjuk fisk, och det här vågar inte fiskare berätta om för oss, för då får de inte sälja fisk. Och vi pratar om att båda de här personerna tillsammans med massa andra har i årtionden skickat larmrapporter till våra politiker och myndigheter. Mm. Och responsen är ungefär noll.
Ja, det är som med de metabola sjukdomarna. Man är
intresserad
av klimatfrågan.
Ja, och då tänker jag klimat. Så här blir svenskarna sjuka av vattnet.
Mm.
Och militären i högsta grad inblandad i våra sjuka vatten. Jag hade inte en aning om hur vattnet i Vinterviken, där ligger liksom Nobelstiftelsens, de har dumpat massor i Vinterviken.
Mm. Hela Östersjön är ju kraftigt förorenad. Och problemet med Östersjön är att det är ett väldigt grunt i princip innanhav med väldigt lite växling med de stora haven. Och det gör att vi har jätteproblem med föroreningar i Östersjön. Och vi har utsläpp runt hela Östersjön. Mm. Så att jag håller med om att det är ett jätteproblem. Mm. Verkligen.
Och jag tänker så här, om våra politiker och myndigheter på riktigt brydde sig om oss och var rädda om oss, då skulle man ju se om sitt eget hus.
Mm. Det tycker man ju. Mm. Ja. Men det är inte så. Va?
Utan... Det handlar inte om att de är rädda om oss. Har jag
nej. Det här, alltså klimatfrågan handlar om att hålla att vi ska vara rädda. Mm. Då kan man tvinga på oss en massa beslut och restriktioner och skatter och annat. Och hävda att det här gör vi för klimatets skull. Mm. Och vi ser nu, man har ju fått hela näringslivet att fullständigt hysteriskt prata om hållbara företag. Och då handlar det bara om vilka koldioxidutsläpp man har. Och jag vill säga det att den miljöpåverkan vi människor har, där är koldioxidutsläppen en mycket, mycket liten del och är absolut inte den allvarligaste. Medan allt annat, som jag sa tidigare, går under radarn. Och vi som har jobbat med miljöfrågor under större delen av vårt liv, för oss är det här direkt plågsamt. Va? För vi vet ju vilka enorma miljöproblem som finns med kemikalier, förorenat vatten och annat som inte får någon som helst uppmärksamhet av det politiska etablissemanget. Mm. Och det kommer givetvis att leda till en mängd problem och det leder ju redan idag till hälsoproblem. Mm. Jag dricker inte vattnet som kommer i kranen. Utan i mitt hushåll så har vi filterkanner som vi häller upp vattnet i och filtrerar det en gång själva för att vara säkra på att det inte sker oss en massa skit i onödan. För det vatten som kommer ut från vattenverken, det är inte fritt från läkemedelsrester. Det är massor med saker som finns kvar i det där vattnet.
Ja, men detsamma. Vi gör inte heller det. Och den informationen jag också har fått då, det är att vi har inte ens särskilt väl utvecklade sätt att undersöka våra vatten i Sverige. Alltså tekniken finns, men man väljer inte, alltså den finns inte att tillgå. Och det finns inga ministrar på någon post som är särskilt intresserad. Det finns ingen som är ute och dyker för att ta reda på. Det finns ju människor som gör det, men det borde ju finnas ministerpostrar.
Det är ju så, de som tjänar pengar på att förorena vår luft och vårt vatten, för dem är ju klimatfrågan gefundenes fressen, som tyskarna säger. Det är precis det de vill ha, för på så sätt så avleder de all uppmärksamhet från det de ställer till med. Och alla pratar bara om koldioxid, som är fullständigt harmlöst egentligen. Jag menar, visst, koldioxiden medverkar till att det blir lite varmare, men den uppvärmningen är ju långt ifrån dramatisk. Och som Lennart Bengtsson säger, vi har gott om tid på oss att vidta åtgärder. Mm. Men däremot så finns det ju fördelar med koldioxiden. Mm. Erika Bjerström stod ju och sa att nu kommer det rapporter om att klimatförändringar kommer att skada grödorna och vi kommer få brist på mat. Även det är ju prognoser som är ytterst osäkra. För ser man till den faktiska utvecklingen under hela efterkrigstiden, så har ju koldioxiden lett till att det växer mycket bättre. Varenda människa som har en trädgård idag kan omvittna vad ofta man måste klippa sina buskar och så vidare, för det växer mycket fortare. Och våra skogar växer idag 20-30% bättre än vad de gjorde efter kriget. Och vi ser, tittar man på det här globalt, så ser vi hur de gröna ytorna ökar på jorden. Och det innebär rimligtvis att vi får fler ytor där man kan odla livsmedel. Mm. Så att det skulle uppstå en akut brist på grund av det här, Det är rena fantasi. Det är ren skrämselpropaganda. Under 2000-talet bara, alltså sen millennieskiftet, så har arealen i Sahara som är bevuxen ökat med 1,5 gånger Sveriges areal. Det är ganska mycket. Och tittar man på kartor över jorden så ser man att det blir grönare och grönare. Det sagt så finns det ju, som jag sa tidigare, enorma miljöproblem på grund av att vi förstör de viktiga biotoperna, de stora regnskogarna med sin biologiska mångfald. Och ett av skälen till att vi gör det är att vi i Europa har gått över till miljövänliga bränslen, som det heter inom citationstecken. Vi använder palmolja och kör våra bussar med, va? Och palmoljeplantagerna i tidigare regnskogar har ju förstört miljön. I de här regnskogarna har utarmat den biologiska mångfalden. Vi har ett industriellt fiske som håller på att utarma haven, som är oerhört skrämmande. Och det visar sig nu, det drabbar ju lilla Sverige. Ja, för nu ligger då enorma fiskefartyg och fullständigt tömmer Östersjön på sill. Så att vi får ju, vår tillgång till sill från våra vanliga kustfiskare blir mindre och mindre på grund av en ren rovdrift. Och till slut så kommer man ju utrota sillen, och så kommer balansen, den ekologiska balansen i Östersjön, att rubbas. Mm. Vi har ju sett hur torsken, som sagt, har varit drabbad och varit sjuk. Jag vet inte idag hur den exakta statusen är för torsken, men i Östersjön, men jag tror inte den är särskilt bra. Och på det här sättet är det hela tiden. Och det här, det kan fortgå utan någon som helst kraftfull åtgärd på grund av att man bara ägnar sig åt koldioxid. Och där det, som jag säger, är tveksamt om de här koldioxidutsläppen är ett problem om man summerar effekten.
Första programmet du och jag gjorde, så vet jag att jag kom in på det här hem till byn eller hem till gården.
Ja.
Ja. Och hur man liksom tvingar bort bönderna från landsbygden till stan.
Mm.
Och när jag lyssnar på dig så kommer jag att tänka på det igen.
Ja.
Jag kan liksom inte låta bli och få liksom bilden av en karta där man vill inte att vi ska. Och så kom EU in där någonstans och skänkte lite pengar då till folk. För att de inte ska göra någonting med sina grödor. Så att vi har
Ja, de stora ekonomiska intressena i samhället vill inte ha självständiga människor. Mm. För död och pina, helst ska vi bo i kaserner i stora städer där de har oss under kontroll. Och sen ska man ta bort all vår frihet. Vi ska inte kunna livnära oss själva, vi ska inte kunna odla vår mat själva. Och vi ska inte kunna bestämma över vår egen hälsa. Alltså livsmedelsindustrin är ju ett skräckexempel på det här, hur man prånglar ut mat som inte är vår naturliga, baserade på massproducerade råvaror. Och det gamla samhället som jag föddes i en gång i världen, där kunde man gå till den lokala bonden och köpa sina ägg och köpa sitt mjöl och vad det var för någonting, och människor klarade sig själva på landsbygden. Den typen av samhälle vill absolut inte de här stora intressena ha. Dagens livsmedelsindustri vill att vi ska basera hela livsmedelsproduktionen på ett antal stapelvaror som de kan massproducera till absolut lägsta priser. Och det är spannmål, det är socker och det är fröoljor. Alltså raps och majs och sådana saker. Och inget av det här ingick naturligt i vår föda under vår evolution. Och när plötsligt väldigt många människor har de här komponenterna som basföda plus en massa kemikalier som man tillsätter för att optimera livsmedelsindustrins vinster, När vi sätter i just det, då blir vi sjuka. Och det är därför som de här sjukdomarna jag pratade om i början accelererar hela tiden. Och politikerna gör ingenting åt det. De bara blundar och låtsas inte se det här. Men faktum är alltså att de senaste 40 åren har vi ju haft en katastrofal utveckling på grund av omställningen av livsmedelsförsörjning. Och jag säger till människor när ni går på er mataffär, så finns det finns en enkel princip för att ta hand om er hälsa. Det är, köp aldrig en produkt som kräver en innehållsförteckning. Och tyvärr är det ju då så att de flesta produkter i mataffären har innehållsförteckningar. Men köp rent kött, köp rena grönsaker, köp ingenting som är processat. För man ska veta när livsmedelsindustrin processar råvarorna, så tillsätter de en massa saker för att de ska hålla sig länge. De ska kunna ligga på deras lagerhyllor ibland i åratal. Men det har ju alltså inte dugg att göra med näringsvärdet för oss människor, utan det har att göra med att industrin ska tjäna så mycket pengar som möjligt. Mm. Och nyligen satt alltså en kvinna från Hjärt-Lungfonden och hävdade att det var bättre att äta margarin än smör. Vilket är fullständigt hårresande. Alltså jag råkade doktorera på den process där man gör råvaror till margarin. Så att jag vet vilken jävla skit man gör margarin av. Och jag slutade då äta margarin. Och det var väl bra det. För jag före alla andra fick jag reda på vilket dåligt livsmedel det var. Det är direkt hälsovårdligt. Och jag äter smör istället. Som är naturligt. Och som är ett fett som vi har ätit långt, långt tillbaka i tiden. Som vår kropp känner igen. Och så här är det, men på en mängd punkter. Spannmål, där har man ju sedan 10 000 år tillbaka har vi ju bedrivit jordbruk och odlat spannmål. Och faktum är att de här metabola sjukdomarna började faktiskt då, men i väldigt liten skala. Men vi började redan för 10 000 år sedan få skador på vår hälsa av att vi började bli bofasta och åt spannmål. Men sen har vi då under 1900-talet, som det heter, förädlat spannmål. Då har industrin hållit på och mixtrat med spannmålssorterna så att de ska få högsta möjliga produktivitet och tjäna så mycket pengar som möjligt. Det ska bli så billigt som möjligt att producera det här. Och då har vi fått fram sädeslag som det här moderna, kortstråga vetet som ju inte alls är naturligt för oss. Mm. Och som vi blir sjuka och människor får en mängd problem med sin matsmältning på grund av detta. Mm. Och sen kommer då sockret som ju knappast har funnits med i vår kost tidigare. Men som har ökat lavinartat under 1900-talet.
Ja, det finns väl inte en enda liksom produkt nästan som har en innehållsförteckning som inte innehåller socker. Nej. Av något slag.
Nej. Nej, alltså, och går vi tillbaka till det här med innehållsförteckningar på livsmedel, så är det så att om ni tittar på dem, så ofta så fördelar industrin upp de olika sockerprodukterna i innehållsförteckningen så det inte ska se så dominerande ut. Men jag hittar ofta burkar eller paket med processade livsmedel där tre av komponenterna i innehållsförteckningen är socker av olika slag. Mm. Så man smyger in sockret överallt. Och det stora skiftet som jag sa tidigare, det kom 1980. Därför då kom det kostrekommendationer till att börja med i USA och sen så de kopierades av Svenska Livsmedelsverket där man skulle sluta äta mättat fett, heter det, för det var farligt, va? Vilket ju inte finns något som helst vetenskapligt belägg för. Men det låg ju i livsmedelsindustrins intresse att få bort det mättade fettet, för det var mer svårhanterligt och det var en färskvara. Utan man ville ha fröoljor istället, va? Som höll sig i årtionden. Va? Mm. Och då kom det alltså rekommendationer att ta bort det mättade fettet. Det var då vi fick alla de här lightprodukterna. Då ställde livsmedelsindustrin om, man tog bort allt socker man tog bort, eller man tog bort, ja, inte socker, man tog bort allt det mättade fettet, till exempel mjölkprodukter, och så fick vi lightmjölk och vi fick lightyoghurt, och den smakade ju skit, va? Så vad gjorde man för att den skulle bli god? Jo, man tillsatte sötsaker i den, mm. Och överallt så tillsätter man socker för att det ska bli godare. Mm. Och det innebar ju att man såg alltså en lavinartad ökning av de här metabola sjukdomarna efter 1980. Mm. Och den pågår fortfarande. Den tar livet av 40 miljoner människor idag. Och politikerna är helt passiva. Mm. Och det, när vi från min förening då, Riksföreningen för metabol hälsa, skrev till regering och alla de politiska partierna i början på hösten 2019, så fick vi fick inte ett livstecken. Vi fick inte ens ett svar. Ointresset var kompakt. Och vad vi skrev där, det var ju ganska enkelt. Vi fäste uppmärksamheten på att man borde titta på grunderna bakom de här sjukdomarna och vad man kan göra åt det för att bromsa den här pandemin. Det var man inte intresserad av.
Nej, men det är ju jättetydligt. Jag tänker på alla de som ger kostråd.
Ja.
Och det är ju ofta jag träffar på människor som har diabetes, så kommer de med en Cola Light eller Zero i handen. Mm.
Ja, fullständigt.
Ja, och jag tänker så här, men min dietist säger att det är helt okej.
Och det, ja, vem är det som utbildar dietisterna? Det är livsmedelsindustrin.
Ja.
När jag var barn, så min mormor, hon fick diabetes när hon var kring 60 år. Och då hette det sockersjuka.
Mm.
Och det var ju fullständigt såklart att det här, det berodde på att man åt mat som höjde blodsockret. Så att hon var ju tillhållna att hon fick sluta med sina gräddbakelser och vad det var för någonting. Och jag vet, hon var väldigt förtjust i bakverk. Och hon var en underbar människa i övrigt, vill jag säga. Men i alla fall, så sen ändrades alltihopa. Då tog läkemedelsindustrin över och sa det att man behöver inte sluta äta socker och mjölmat, utan man ska ta våra läkemedel. Mm. Och man fick ju fram insulin som man kunde injicera. Så att resultatet blev att man gick över ifrån att undvika det som gjorde att man fick diabetes till att bearbeta symptomen på diabetes.
Mm.
Att ta insulininjektioner och ta de här medicinerna som läkemedelsindustrin sålde. Och det var ju då en behandling som man måste ta livslångt och gav enorma inkomster till, ger fortfarande enorma inkomster till läkemedelsindustrin. Mm. Och nu när det då kommer människor som har vaknat till liv och säger det att man kan ju faktiskt bota diabetes genom att undvika den mat som höjer blodsockret, då blir de utmålade som kvacksalvare och man hotar med att dra in deras läkarlegitimation och så vidare. Vi har ju ett lysande exempel i Annika Dahlqvist som lanserade den här LCHF-kosten, hur man har förföljt henne och hon har fått sparken från sitt jobb och allting, trots att hon då botade ett antal patienter som hade diabetes genom att bara få dem ändra sin kost.
Hon borde ju få pris för det. Hon borde liksom äras.
Jag kan säga det. Om du tar idag levande läkare i Sverige, så finns det ingen som har betytt så mycket för svenskars hälsa som Annika Dahlqvist. Mm. Och då räknar jag in alla de här grandiosa professorerna på Karolinska institutet. Mm. Ingen av dem slår Annika Dahlqvist, som var en vanlig distriktsläkare i Sundsvall. Mm. Nu är hon pensionerad. Så är det.
Ja, men
vad vi måste värja oss mot, va? För att återgå till det här med SVT:s propaganda, det är de här propagandakampanjerna vars enda syfte är att skrämma människor, att hålla oss rädda så att man kan driva igenom olika politiska beslut som passar det politiska etablissemanget och som passar de här stora ekonomiska intressena som styr västvärlden idag.
Mm.
Och alltså det människor inte förstår, va, det är ju att våran demokrati, den är på väg att helt urholkas på grund av att den ekonomiska utvecklingen har lett till en ansamling av ekonomiska förmögenheter och resurser hos ett fåtal globala jätteföretag och hos ett fåtal hypermiljardärer. Och de här människorna, de kan köpa allt och alla. Och gör det också. Och det innebär att det demokratiska politiska systemet blir för varje år mer och mer korrumperat av de här stora ekonomiska intressena. Och de som egentligen styr i västvärlden, det är de här stora företagen och deras ägare. Mm. Det kommer man liksom inte ifrån. Och jag kommer givetvis att bli anklagad för att vara konspirationsteoretiker när jag säger det, men det är ganska lätt att visa att det är på det här sättet. Tyvärr. Och det gör att vår demokrati blir allt ihåligare och ihåligare för varje år som går.
Ja, men inför den här sändningen så jag kunde inte låta bli att sitta och fundera innan på att det känns inte som Sverige. Alltså den bilden som jag själv har vuxit upp med. Jag menar, det är ju jättemycket som har hänt och förändrats. Men den här uthängningen på er tre tycker jag liksom.
Och sen fick vi inte en chans att försvara oss.
Nej, men jag menar, det känns mer och mer som, ja, jag får liksom, jag ser det, så Korea framför mig eller liksom. Ja.
Och sen det är ganska intressant.
Ja.
Använder Rickard Bjerström två personer. Den ena är en författare, en läkemedelskonsult som har skrivit en bok om klimatfrågor. Mm. Han tas fram som något sanningsvittne. Han kan ju ingenting om det här. Han har ju ingen som helst bakgrund inom den här vetenskapen, utan han jobbar, vad jag har förstått, på deltid som läkemedelskonsult. Mm. Och sen tar de fram den här samhällsvetan som Chalmers, som numera är politiskt korrekt, gått och anställt och som forskar i klimatförnekelse. Va? Det som man först baxnar. Va? Och de här, de tas fram och de intervjuas i programmet, medan vi har inte en chans att försvara oss.
Nej.
Det är fullständigt hårresan.
Nej, men de vill ju inte.
Är det ett brott mot SVTs kontrakt med samhället, va, med staten. Men det är alltså idag, jag har ju lärt mig att det är ingen idé att skicka in någonting till granskningsnämnden, för den är lika korrumperad som hela den där koncernen är. Det kan man inte göra någonting åt.
Mm.
Och det alltihopa beror ju på, de här kretsarna har ju kunnat vara ensamma på plan tidigare, och med internet och sådana här program som det här så kan vi ju få ut, i varje fall till de människor som vill hålla sig upplysta, vad som verkligen är bakgrunden till olika saker. Och det oroar givetvis de makthavare som vill hålla oss okunniga och skrämda. Mm. De tycker ju inte alls om när det kommer alternativa sanningar fram.
Mm.
Och observera det här fenomenet med fact checks. Det dök upp när fristående människor började redovisa fakta på nätet.
Mm.
För att den propaganda vi fick oss till livs tidigare, den blev plötsligt avslöjad. Och då startade man fact checks. Och tittar man på de stora fact check-projekten i världen, så är de nästan alla, har de några sådana här hypermiljardärer som är intressant.
Mm.
Som finansiärer. Så att syftet är ju fullständigt uppenbart.
Mm.
Så är det. Du gör en jätteinsats, sa jag.
Tack.
Ja, jag och du och andra som gör sådana här program. Mm. Det är oerhört viktigt. Det är oerhört viktigt och det kommer att bli än viktigare. För att försvara vår frihet och vår värdighet som människor.
Mm. Ja, alltså det är ju, på ett personligt plan så är det som att jag har inte så mycket val. Liksom, jag har tre barn.
Mm.
Och vill att de ska ha en framtid att växa upp i. Och jag kan inte låta bli, första gången jag kom i kontakt med dig var vid 3,5-4 år sedan. Och jag tänkte så, wow. Men då, du har funnits hela tiden men inte fått den uppmärksamhet som du borde ha. Och nu ännu mer, tänker jag. Men det blir så tydligt just nu. Och just från sagt det här programmet, vad som händer när man talar sanning. Man talar om det som de inte vill höra, men det som vi andra borde få höra för att kunna hålla oss friska, för att kunna leva i en, ja, utan oro. Jag menar, vi skulle kunna lägga jättemycket krut på att rena våra vatten och liksom äta den här fisken som är ganska otjänlig nu. Istället så är liksom fokus på någonting helt annat. Och jag vill verkligen ära dig där, Lars. Jag menar, du och Elsa och fler, ni gör ju ett enormt jobb.
Jo, visst. Jag vill inte lyfta mig själv. Utan jag tycker det är så här. Va? När man, som jag, är gammal och har slutat min yrkeskarriär, jag är pensionerad, så har vi som är gamla, vi dyker ju hela tiden upp i de här sammanhangen. Och varför gör vi det? Jo, därför att vi är inte längre beroende av systemet. Vi kan, utan att ta några stora personliga risker, säga sanningar. Jag tycker du är modigare som har dina barn och allting och som vågar inta den här rollen som en ung kvinna. Men jag som snart 80-årig man, jag har inte så mycket att förlora, och därför tycker jag att det är min skyldighet att använda det här oberoendet för att sprida kunskap som behöver spridas. Och för att samla kunskap. Jag följer ju ett antal vetenskapsområden väldigt ingående. Jag läser varje dag minst 20-30 vetenskapliga artiklar, både på miljöområdet och på det medicinska området, va? Och håller mig ajour med vad som kommer fram. Och det tycker jag, det är min skyldighet att utnyttja den tid jag har kvar och göra det. Va? Medan unga kvinnor som du och Elsa Widding, ni är betydligt modigare. Ni tar en betydande risk, va? I ert liv genom att sticka ut hakan. Så att det är du som är den modiga människan i det här samtalet, skulle jag vilja säga. Verkligen. Och samma sak vill jag säga när det gäller Elsa. Hon är fantastisk. Hon har alltid varit väldigt modig och haft en integritet. Jag nämnde ju det här Nuon-affären. Och det är så sorgligt att politiker aldrig lyssnar på de som vet vad de pratar om, utan driver en agenda som sen visar sig vara katastrofal. Så är det, tyvärr, i det här samhället. Sen, jag vet, ibland så säger mina familjemedlemmar att snart kommer någon att ta det av daga. Och jag säger, men jag är ju snart 80 år, så vad spelar det för roll?
Så får vi inte avsluta programmet. Jag tänkte precis säga att vi ska lyfta lite. Och så här, för jag menar, det positiva i det här samtalet som vi har nu är ju framförallt att vi har en möjlighet att nå ut. Och jag menar, bara här just nu sitter jättemånga. Än så länge. Och det får vi vara tacksamma för. Men jag menar, bara just nu sitter jättemånga och tittar. Det är liksom flera hundra.
Jag säger än så länge. Alltså, jag såg igår en nyhet från USA där den här tidigare demokratiska presidentkandidaten Elizabeth Warren, hon krävde av Amazon att man skulle sluta sälja alla böcker som handlade om covid-19. Och som gav en annan bild av covid-19 än den officiella. Bokbål, med andra ord. Det kräver alltså en så kallad demokratisk amerikansk ledande politiker. Så illa är det, va? Och man ska inte utesluta att den typen av politiker kommer att kräva kriminalisering av sådana här program. De får inte sändas, va? För att de stör skrämselpropagandan.
Men har... där, ja.
Ja, men, alltså det som stör mig mest idag, va, det är denna kår av journalister som medverkar i den här propagandan. Mm. Hur mår de när de tittar sig själva i spegeln? Hur mår Rika Bjerström när hon tittar sig själv i spegeln? För hon vet att hon ljuger. Va? Mm. Det vet hon mycket väl. Hon kan väldigt mycket av det här. Men hon predikar mot sitt eget vetande. Mm. Hon, för att livnära sig. Och alltså för mig är det en gåta hur en hel journalistkår med några ytterst få undantag klarar av att medverka i den här intensiva propagandakampanjen som medierna bedriver. Och det är inte bara public service, utan det gäller ju även alla de stora tidningarna. Mm. Och vi ser ju under efterkrigstiden hur ägandet i mainstream media, som det heter, har koncentrerats till ett fåtal företag som styrs av hypermiljardärer, allihopa. Mm. Och det är där dagordningen sätts för vad man ska predika. Men varför är människor beredda att sälja sig till det här i så stor utsträckning? Mm. Har man ingen skam i kroppen, skulle jag vilja fråga. Mm.
Nej, det är ju en fråga som de måste ställa sig själva. Men jag tänker precis som du sa. Jag menar, en del av liksom min uppgift som människa här är ju att jag ska kunna se mig själv i spegeln.
Mm.
Och stå ut med den jag är. Och det jag gör och det jag säger.
Mm. Mm. Och nu det senaste då, va, som man den stora propagandakarusen är igång nu. Det är att nu ska man då vaccinera små barn som inte blir sjuka av covid-19. Alltså covid-19 är en sjukdom som bara drabbar äldre människor och metabolt sjuka människor. Mm. Barn märker knappt att de har sjukdomen. Mm. Och då ska man ge dem ett vaccin med jättestora risker för biverkningar.
Mm.
Och varför drivs det? Vad är det för krafter bakom det? Jo, det är ju givetvis de som tjänar pengar på det här. Va? Det här är en mångtusen miljard industri som man håller på att dra igång.
Mm.
Och de stora läkemedelsföretagen och medicinföretagen som säljer testutrustningar, de tjänar hur mycket pengar som helst. Mm. Och där sitter då de som styr medierna och som äger medierna också som stora ägare.
Mm.
Det är så sorgligt, va? Och att vi utsätter våra barn för det här fullständigt i onödan. Det finns studier som visar till exempel att en liten pojke som får ett sånt här vaccin, han löper alltså 6 gånger större risk att få hjärtmuskelinflammation än risken att bli sjuk covid-19. Han är alltså loser från början när han får det här. Och det fyller ingen som helst funktion. Och då kan man säga det att då skulle man kunna motivera det med att om man vaccinerar barn så minskar man risken för att smitta ska fortsätta spridas. Men det har ju visat sig att smitta sprids även av de vaccinerade i precis lika stor utsträckning. De blir lika mycket smittade. De blir möjligen lite mindre sjuka, men de bär på lika mycket virus och är precis lika smittsamma som de ovaccinerade. Så det finns inget skäl att vaccinera barn.
Nej.
De enda som har någonting att vinna på det är sådana som är i min ålder. Mm. Och som är metabolt sjuka. Mm.
Och det tänker jag behöver bara liksom lyfta det här. Vad har hänt med vår föräldrainstinkt, tänker jag?
Ja.
Alltså, min instinkt är ju att skydda mina barn. Jag får liksom bilden av att här serverar vi våra barn liksom, till... inför någonting som vi inte... Vad lärde vi oss av svininfluensan?
Ja, ingenting.
Nej.
Nej, men och då, nu en annan kampanj där SVT med mycket lömska metoder har medverkat. Det är kampanjen mot vad man kallar för anti-vaxxers.
Mm.
Och där drar man alla över en kam igen. Precis som man gör när man kallar oss för klimatförnekare. Att om man är tveksam till de här vaccindoserna, då är man en anti-vaxxer. Och sen gör man sitt yttersta för att smutskasta de här. Och jag har ju sett vilka enorma spänningar det här leder till mellan människor. Till och med mellan människor i samma familj. Mm. Där det blir motsättningar på grund av den skräckpropaganda som förmedlas bland annat av svensk public service. Mm. Och de flesta människor som inte vill ta de här coronavaccinerna som är ganska ineffektiva, de utmålas som antivaxxers. Men så gott som alla, de har tagit alla andra vacciner. Men de vacciner vi historiskt har använt, de har inte alls gett sådana här biverkningar i närheten. Utan biverkningar har fullständigt exploderat med de här nya preparaten. Så det gör mig sorgsen, va? Och mammor som försöker skydda sina barn. Det finns ju liksom exempel, inte från Sverige men från andra länder, där polisen har kommit och tagit barnen ifrån föräldrarna för att föräldrarna har varit emot de här vaccininjektionerna och velat skydda sina barn. Jag tycker det är så ovärdigt. Men det här är det samhälle som styrs av de ekonomiska intressena. Det är mammon som styr hela västvärlden. Och det får de här konsekvenserna. Det gäller att sälja så mycket som möjligt. Och sen så säger man då, om vi tittar på det här med den här vaccinationskampanjen, så konstaterar man ju då att det ger inte tillräckligt med skydd. Då måste man ta en tredje dos. Och sen så muterar det här viruset igen, för den här typen av virus muterar väldigt fort. Och så kommer det, då måste man ta ytterligare en dos. Och det är precis det vaccinindustrin är ute efter, va? Att vi ska få en ordning där vi flera gånger per år måste gå och ta en så kallad vaccindos, därför att det man vaccinerar mot muterar. Det är ju, och då får man ju en industri som varje år kommer att dra in flera tusen miljarder. Va? Och det är självklart att det är dit man vill komma. Och man vill inte ha en alternativt sätt, att, en alternativ strategi för att hantera den här infektion. För då har man inte det här behovet längre. Och man vill absolut inte att folk ska få en naturlig flockimmunitet genom att de får infektionen och blir friska. För då behövs det inga vacciner.
Nej, men jag tänkte på vad Ann-Katrin Engvall har sagt, att och framförallt barn då. Ja. Och när man börjar vaccinera dem, då blir de jättesjuka. Om de utsätts för någonting utifrån. Så de måste fortsätta vaccineras. För att
självklart. Det gäller, precis, det är det som är strategin. Det gäller att få in alla människor i den här regimen. Så att alla måste springa och ta sådana här doser flera gånger per år till slut. Och vad får det för konsekvenser? För varje gång vi tar en sån här injektion så lastar vi ner vårt naturliga immunförsvar. Och till slut har vi inget naturligt immunförsvar kvar. Utan då blir vi helt beroende av att ständigt ta olika injektioner. Och det är precis dit industrin vill komma. Det är ett mardrömsscenario, tycker jag. Jag tycker det här är fullständigt bedrövligt.
Ja, jag förstår. Det finns liksom ingen enkel lösning på det här. Men jag tänker ändå en avrundning. Precis som vi pratat om under programmet, så rädda människor är ju mer lättstyrda. Men hur kan vi avsluta det här med att åtminstone få en gnutta hopp i allt?
Ja, vi får liksom hoppas att vi tar oss ur den här rädslan. Och bakgrunden till Erika Bjerströms påhopp på Sydaprogrammet är ju att opinionen svänger när det är klimatfrågan. Ser man det här globalt, så gjorde FN för något år sedan en global stor opinionsundersökning där man hade listat 16 stycken olika insatsområden där FN var engagerat. Och man ville veta då vad allmänheten runt om i världen tyckte var det som skulle vara högst prioriterat av de här 16 områdena. Klimatfrågan hamnade sist. Så att den har alltså inget starkt underlag i opinion, utan klimatfrågan är någonting som drivs av en elit som vill skrämma upp människor och hålla oss rädda för att kunna styra oss. Och tjäna pengar på det. Ja. Det är enorma pengar även där som det är frågan om.
Men jag kan inte få bort det här ordet civil olydnad. Jag tänker så här, du säger att det finns, det är många pensionärer, men det finns ju så många människor där ute. Så jag tänker verkligen att vi behöver, vi är fler som behöver resa oss nu, eller hur? Ja. Och våga riskera.
Ja. Jag håller helt med. Mm. Och det är bara att kämpa på och försöka upplysa varandra.
Mm. Tack så jättemycket.
Ja, tackar mig så mycket. Ja. Tack själv och tack för det du gör. Du gör en fantastisk insats. Tack. Ha det bra.
Detsamma. Hej då. Hej.